Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå, hej, ni lyssnar på Okrystat, podden med mig och Pokoa och min lilla syster Sabia. Och idag har vi som utlovat med oss Rebecca igen. För att man kan ju prata om postpartum depression och ämnena kring det hur mycket som helst, känns det som. Mm. Mm. Så vi blev ju inte, alltså vi skrapade ju bara på ytan.
Ja.
I långavsnittet. Så vi kör ett litet avsnitt till. Så får vi se. Vi har ju grandiosa planer för vad vi ska hinna. Men ja. Vi får se vad vi hinner helt enkelt.
Ja, men välkommen tillbaka Rebecca. Kul att du är med oss igen. Jag har lite hostattacker här som jag har klippt bort. Det är därför jag låter skärrad. Men om inte ni har hört avsnittet där Rebecca var med. Så var det vårt förra avsnitt. Och vi... Han som sagt prata en del om både postpartum, depression och oro, ångest under graviditet, lite tips och tricks hur man kan tänka kring det. Och vi började också med några lyssnarfrågor och vi tänkte att vi ska fortsätta med dem idag. Mm. Eller hur? Vi sätter igång kanske direkt.
Ja, vi kör.
Då ska vi se, hur skiljer man på postpartum depression och postpartum ångest?
Ja, då är det så här att jag skulle säga att de ofta går hand i hand. Alltså i en depression så har man ofta ganska mycket ångest också. Sen kan det ju vara så att man bara har ångest. Och då jobbar man lite annorlunda i behandling till exempel. Då jobbar man med det här som vi pratade om tidigare i förra avsnittet med lite mer exponering för den här ångesten. Men jag skulle säga att de ofta går hand i hand. Så att,
jag frågar, exponering, det jobbar man inte med då om det är en depression det handlar om riktigt?
Alltså ofta är det en ångestbit i en depression. Mm. Så att, det skulle man faktiskt kunna säga att man gör ibland också.
Mm.
Men det finns ju också, alltså depression är ju en diagnos.
Mm.
Och sen så finns det ju ångestsjukdomar också som man brukar säga. Och det är ju ett gäng diagnoser. Det kan till exempel vara tvång, det kan vara något som heter generaliserad ångest som även kallas för, eller förkortningen GAD. Mm. Och det kan också vara panik, ångest. Så att ångest är liksom, det är en ganska så här stor familj med ångestsjukdomar. Och ja, nej men ja, men jag skulle nog ändå säga i de flesta fall av en postpartum depression så ingår det en viss dos av ångest också.
Det här kanske inte är din fråga, men hur bestämmer man om det behövs medicinsk behandling? Eller brukar du ofta hänvisa till en psykiatriker eller så också?
Nej, men bra fråga. Precis, för att jag är ju psykolog så att jag jobbar ju inte med medicinsk behandling på det sättet. Men jag skulle säga att så här, ibland så är det så att man blir hjälpt av både terapi och medicin. Och det kan ge en ganska god effekt. Och då är det ju det som kallas för SSRI, alltså antidepp som man använder. Och då är det så att till exempel jag hänvisar till läkare på vårdcentral. Och sen så i de fallen där man behöver specialistpsykiatrin brukar man säga. När man kanske har en svår depression, då kan man få behandling där både terapi och medicinsk behandling. Och jag tycker att det är viktigt att säga att den medicinska behandlingen, det är viktigt att följa upp den kontinuerligt. Men den kan också ge väldigt god effekt.
Mm. Men förstod jag rätt att det är alltid, den medicinska delen är nästan alltid en komponent när det handlar om förlossningsdepression just?
Om den är svår.
Om den är svår, men annars så kan det räcka med
psykologisk behandling till exempel. Och ibland faktiskt, alltså jag tänker så här, många drabbas ju av en lindrig depression. Vi pratar ju om liksom förlossningsdepression, det finns ju olika graderingar på det också. Mm. Det finns ju lindrig.
Hur du beskriver dem lite kort?
Ja,
skillnaden.
Men om jag tänker liksom en lättare eller lindrig depression, det tänker jag att i de allra flesta fall så kan man då bara bli hjälpt av kanske psykologisk behandling eller till och med stödjande samtal med barnmorska till exempel. Och där kan det ju vara viktigt att liksom hitta rätt person som man känner förtroende för, framför allt. Det brukar ge väldigt god effekt. Och en lindrig depression, man kan ju säga att symptomen är mildare, skulle man kunna säga. Är det så att man har en svår depression, då kan man i många fall lida av tankar på att man inte vill leva. Det brukar jag alltid stämma av om någon söker till mig för nedstämdhet eller depression. Det är superviktigt att man gör det. Och att man liksom kanske grottar in sig lite där och gräver lite. Är man osäker, om det är någon som tvekar lite, att man stämmer av det varje gång man träffar den här personen. Men en svår depression, då kanske man inte alls går ut. Man kanske inte sköter sin hygien. Jag är inte superbra på det, men en liten andel drabbas också av det som kallas för förlossningspsykos. Och då märker ofta omgivningen det, att det är en ganska stor förändring, och då behöver man söka akut.
Ja, och man kan få, alltså att man får vanföreställningar och blir paranoid och så vidare.
Ja.
Precis, det brukar man märka, att man blir personlighetsförändrad.
Ja.
Mm.
Och det kan man till viss del märka också när man får en depression. Och framförallt en svår depression. Att man blir nästan som personlighetsförändrad. Så att lite så är skillnaderna. Och jag tänker också att en svår depression, skulle man också kunna säga att där är det ju... det kanske tar lite längre tid att läka den. Eller vad man ska säga. Mota den i grind liksom. Så där behöver man kanske... Eller där behöver man mer stöd än vad en lindrig depression... kräver.
Och som du sa i förra avsnittet, så en, jag vet inte om det är den främsta riskfaktorn, men en stor riskfaktor är i alla fall om man har haft problem med depressioner tidigare i livet, så är det ju värt att vara extra uppmärksam på det här.
Absolut. Och vi har ju faktiskt, där jag jobbar på Ella, så har vi liksom som en liten screening, man får fylla i lite innan då, och då har vi en sån fråga, alltså, men har du tidigare haft en depression eller ångest eller en psykos eller liknande, och då fångar vi upp det extra mycket. Sen brukar jag alltid fråga om det ändå, såklart, för att det är en viktig del.
Och du sa det också tidigare, att förlossningsdepression, du pratar om förlossningsdepression, det behöver inte ha med förlossningen att göra just, utan man pratar om att det handlar om att det är efter förlossningen. Men förlossningen kan ju såklart också spela in om den var traumatisk, och beroende på hur det var efter man efter förlossningen och så, om man skildes så från sitt barn och så vidare.
Precis.
Opo, vad skulle du säga?
Nej, jag kommer inte ihåg, tyvärr.
Försök, så, rack your brain.
Min hjärna är lite inte what it once was. Nej, men jag skulle fråga någonting kopplat till, vi skulle ju prata om det, när partnern eller medföräldern blir deprimerad. Jo, men det var det. Att, är det samma... ska man säga, riskfaktorer som gäller även för dem? Alltså, för det är klart, de har ju inte fött barnet, men de kan ju fortfarande uppleva födseln som traumatisk. Och är det också liksom vanligare att de har haft en depression innan och sådär? Och vad finns det för hjälp att få? För det tror jag att det är många som inte vet vart man vänder sig. Kan man vända sig till dig till exempel?
Ja, jätteviktig fråga. För att jag tänker att det är många som inte vet att partner eller så här medförälder kan man ju säga kan drabbas av depression också. Och det finns inte särskilt mycket forskning på det, men det börjar ploppa upp lite. Och då har man väl sett egentligen att det är samma symptom kan man säga som man har sett hos nyblivna mammor. Jag tänker att det kan vara så, i vissa studier så ser man att den depressionen kan komma lite senare, kanske efter några månader, och att många då medföräldrar kanske söker hjälp på vårdcentralen för depression och kanske inte kopplar det riktigt till att de precis är nyblivna föräldrar. För att det kan ju spela in. Jag tänker så här, om man tittar på en depression utifrån och så tänker man att så här, visst, det kan vara en traumatisk förlossning, men det är också en liksom, när man får en liten bebis så är det ju liksom som en förlust av kontroll också. Att man så här, nu ska man vara med den här lilla bebisen, det kanske är ens första barn, eller det kan ju lika gärna vara som när det är ens andra barn, att man känner sig osäker, man liksom kan inte riktigt veta hur den här lilla bebisen ska bete sig, och också en så här identitetsförlust, att man så här, man skapar liksom som en ny identitet. Sen tycker jag att man i och för sig kommer tillbaks ganska mycket efter ett tag. Och så har jag upplevt det i alla fall. Att så här, jag har börjat hitta tillbaks till mig själv nu liksom, efter ett tag. Så blir det ju även kanske för medföräldern. Att så här, och den här sömnbristen. Och sen tänker jag också att det finns ju också en viss del av skuld och skam där också. Att så här, man kanske inte känner att man kan stötta upp sin partner. Om vi säger att det är en mamma som kanske ammar. Och så vill man som partner liksom hjälpa till. Och så här, mamman kanske måste ta de flesta nätterna. Och där kan det också bli kämpigt. Att så här, men jag vill så gärna att hon ska må bra. Men jag kan liksom inte hjälpa till. Och där kan man ju också drabbas av att man känner sig nedstämd och otillräcklig. Så. Svarade jag på din fråga?
Jo, men det gjorde du till viss del. Jag tänker också ett tillägg. Jag kan tänka mig i alla fall, nu har jag aldrig varit liksom den som inte har fött, men att också om man börjar känna sig deprimerad, att det i sig kan skapa väldigt mycket skam. Att så här, men jag är inte ens den som är uppe om nätterna. Jag är inte ens den verkligen som föddes. Ska jag hålla på och liksom gå in i mina känslor och liksom tynga ner alla med det? Och så kanske man väntar lite längre än vad man borde. Och jag vet att jag läste en amerikansk studie, och där var det ju bara pappor då. Men att det var ändå kanske alltså att de hade uppmärksammat lite andra symptom. Att istället för att liksom, i alla fall uttrycka sig som nedstämd, att man kanske sa just att man hade insomnia, eller att man inte åt som man brukade,
att man hade var mer irritabel. Stressad var också. Ja,
exakt, mer stressad och mer irritabel. Och att det och gärna kunde gå ut. Ja, mer än att man sa att man var ledsen, så att säga. Ja. Eller hade ångest. Så att det kan också vara något att liksom uppmärksamma, att det kan te sig på andra sätt, men det kan ju också bara vara för våra patriarkala strukturer som gör att liksom, man inte vill säga att man är ledsen.
Men man är inte van i alla fall att uttrycka sig så kanske. Alltså, som du sa också, att det är kanske ovant att vara sårbar på det sättet. Mm. Och liksom där, inte ska väl jag har inte gjort någonting. Det här ska inte vara en stor grej för mig.
Mm. Tror jag. Många speciellt inte när man ska vara provider liksom, och liksom mannen i hushållet.
Verkligen. Och sen tänker jag också så här att det är viktigt, det som du säger, att liksom fånga upp kanske de här symptomen som sticker ut lite, som inte är kanske de vanligaste symptomen. Nu är de finns ju också i oss deprimerade kvinnor, men det är viktigt att fånga upp dem. Och sen tänker jag också så här, vi pratade i förra avsnittet om pandemin, och då fick man ju ofta, då fick mamman då, som var liksom den naturliga kanske, som var hemma i början, gå själv till BVC. Och där tror jag att man missar många fäder eller medföräldrar som kanske också mår dåligt. För att då har man ju liksom ett pappasamtal. Jag vet inte exakt hur lång tid efter det är.
Sex veckor, eller?
Jag tror faktiskt längre? Kan att det är typ så här för, just fem det. Månader.
Ja, okej, okay. För 6 veckor, det är väl...
MVC.
Ja, men, ja, det är efterkontrollen på MVC. Men jag trodde 6 veckor får man göra den här som mamman.
Ja, EPDS.
Ja. Ja, och sen kanske, okej, pappagren kanske är ännu längre fram.
Ja.
Det kanske är klokt då, med om det visar sig senare.
Ja, det är klokt. Men det har också visat sig att det, liksom, man har kanske skippat det besöket på vissa ställen. Mm. Man kanske har tänkt att så här, nej, men det finns inget behov nu. Men att det är så jäkla viktigt att så här, ta den möjligheten ni också som är fäder att så här, gå dit. Och de kan ju också fylla i den här skattningen, tänker jag.
Så att det och då kan man få hjälp då via BVC. För det var ju en annan fråga, vart man kan vända sig. Kan man vända sig till dig?
Ja, det kan man. Alltså, jag har inte haft någon partner som jag har behandlat, men det kan man. Sen gör jag en bedömning. Så här, men okej, men man kanske behöver gå liksom båda två och träffa någon live eller så. Men absolut, det går jättebra att komma till mig. Och sen så finns det ju också vårdcentralen. Som vi brukar tipsa om. Och nu i Stockholmsområdet har det ju öppnat Malina-mottagningar. Och Malina-mottagningar jobbar främst med barnet och anknytningen till barnet. Men jag tror att de även jobbar med till viss del förlossningsdepression.
Behöver man remiss?
Ja. Mm. Och det kan man få via vårdcentral. Men man kan alltid vända sig till mig också på Ella.
Jag vill också tipsa om, jag vet inte om vad man ska kalla det, är det en organisation, ideell organisation, Mamma till Mamma?
Ja.
Känner du till dem?
Ja.
Ja. Jag fick tips igår från Dolan Fredrik att de ska börja med just stödgrupper, tror jag, för partners. Jag kan luska fram lite mer info och dela på Instagram, men jag tyckte det lät spontant väldigt bra. Som liksom, ja, men stödgrupp för partners som behöver...
Superbra. Alltså jag tror ju på det här med grupp också.
Ja, verkligen.
Och det är så här, för att man ser att man inte är ensam. Och det är just det man sitter med. Man sitter på sin kammare och så här, men det är bara jag som mår så här. Jag är dålig liksom. Och just att få träffa andra föräldrar och liksom, ja, men det är helt fantastiskt. Att liksom känna igen sig och kunna dela erfarenheter. Det är superviktigt.
Alltså. Och lära sig av varandra.
Ja.
Ja. En bra grej med internet också, att det går att hitta folk som är med i samma sits nästan överallt. Men det finns ju något extra i att verkligen ses och få prata och höras. Opa, ville du ställa någon mer fråga?
Nej, jag tyckte det var... Jo, jag kan bara... men är det så att... Alltså, som partner då, om man söker till vårdcentral, är det någon skillnad på behandlingen av en postpartum depression och en, då ska man säga, en vanlig depression?
Bra fråga. Nej, det skulle jag väl inte säga egentligen. Men det som kan vara bra är väl att så här, jo, men alltså, själva behandlingen är väl inte så här, då brukar man behandla ungefär på samma sätt som en så här, vanlig depression. Men sen kan det ju vara viktigt att liksom prata om så här, hur blev det? Jag tänker så här, kring förlossningen och vad hade jag för förväntningar och det här med skuld och skam. Det är ju en lite annan livssituation. Så det kan väl vara ändå bra att gå till någon som har lite koll på det här. Men annars är behandlingen lik. Så.
Det var någon som skrev och sa att hon hade blivit hänvisad då till vårdcentralen och där fick hon träffa en ganska mossig liksom gubbe som var väldigt förminskande av henne och hennes situation. Hon hade då ett barn med kolik och upplevde allting som väldigt tufft och hade svår sömnbrist och så vidare. Och han var bara så här, ja, men vad tror du typ? Alltså det så här upplevde hon det i alla fall. Vad tror du? Du har ett spädbarn liksom. Det är klart att du är trött typ. Lev med det. Och det är inte riktigt det som hon behövde direkt. Så hon vågade sen typ inte söka vård klarade upp det mer eller mindre själv, men har lett till att hon inte vågat skaffa fler barn, vilket är en jättestor sorg för henne. Om man inte hittar rätt, för det är såklart inte alla som heller har råd eller möjlighet att söka sig privat. Har man, och beroende också på vart man bor, vi i Stockholm har ändå ganska stort utbud.
Ja.
Men hur kan man göra, tänka där? Var ska man vända sig?
Ja, men en jättebra fråga. Och det här brukar jag alltid, så här, mina patienter, jag brukar alltid fråga dem efter första samtalet. Kändes det okej? Okay? Och sen så kanske inte de, alla vågar inte säga nej, det känns helt värdelöst. Men jag brukar alltid säga det, så, men ibland klickar man inte liksom. Mm. Och jag känner att vi klickar, men du måste också känna att det känns okej. Okay. Och det är så jag jobbar. Mm. Och jag har alltid jobbat så att liksom, man kan alltid byta terapeut eller psykolog om man vill. Och jag har varit med om många patienter som har beskrivit det här, att de har blivit avskräckta för att de har hamnat hos någon som inte är kanske så skillad på just där och kanske inte egentligen ska jobba med det här. Nej. Alls. Då finns det ju så här, det man kan göra, nu vet inte jag vad alla vårdcentraler har för resurser, men man kan alltid be om att få byta. Man ska göra det om det inte känns bra. För att det är så himla viktigt att det blir bra. Och som sagt, vi på Ella har ju landstingsavtal. 250 kronor per gång. Och det är frikort också som gäller. Sen så är det ju så att man kan ju också söka. Jag sitter och tänker, ja men BUP har ju också stöd. Och det är ju också via remiss. Men då ska man ha, liksom, då är det mer kopplat till barnet så.
Mm.
Men jag satt ju, nu bor jag i Stockholm. Men jag satt ju faktiskt och funderade på det här när jag själv var drabbad av en förlossningsdepression. Så att jag så här googlade runt och jag hittade inte så mycket.
Nej.
Det var mycket privat. Och det hade inte jag möjlighet att betala då. Så.
För att nej, just när man också har föräldrapenning. Alltså jag menar, det är ju inte då man brukar vara som mest köpstark, om man säger.
Nej, men jag skulle också säga så att jag tror och hoppas på att det finns många bra och duktiga psykologer, bland annat via vårdcentralen. Så det är liksom första hand. Men är det så att man har stora utmaningar och kanske en svår depression, även som partner, då är det ju specialistpsykiatrin och då behöver man remiss från vårdcentral dit.
Ska vi ta en till fråga? Det här kanske vi har touchat på, men tecken som man som partner ska vara uppmärksam på. Jag antar att de tänker på om den som har fött visar tecken på att vara deprimerad. Eller den som under graviditeten också. Om det är någonting man kan vara uppmärksam på.
Precis, jag tänker också att man här kan vi ju ta upp lite kring det här med baby blues
just det, också skillnaderna.
För att det är ju så här att när man, alltså jag skulle säga, man brukar säga ungefär 80% drabbas av baby blues. Och det är liksom dagarna efter att man har fått barn. Och det är ju framförallt på grund av hormonpåverkan. Och baby blues kan man säga att där är det mycket, det är mycket känslor. Man kan känna sig sorgsen, ledsen, ångestfylld. Det är mycket, kan vara mycket gråt. Och det är liksom någonting som är väldigt, som sagt, väldigt, väldigt vanligt. Och ingenting man behöver vara orolig för. Det är liksom någonting som är övergående. Så att man som partner också vet det. Att man behöver liksom inte känna att oj, nu är det en depression på gång här. För att så är det inte i de allra flesta fall. Men är det så att man märker att så här, ja, men min partner är deppig, liksom. Nu har det gått 2 veckor ändå. Det brukar vara någon liksom gräns där ungefär. Ja, men hon kanske inte vill gå ut. Är ganska ledsen. Jag brukar också prata om att man har en aptitförändring. Man kanske inte äter tillräckligt. Man kanske inte sköter sin hygien till exempel. Sen tycker jag så att ibland hinner man inte det när man har en liten bebis, men att det sticker ut lite där. Och man kanske kan jämföra lite med då hur ens partner var innan. Att ja, men så jag känner inte riktigt igen henne eller honom. Och just den här nedstämdheten och sorgen och att man liksom känner att mycket är hopplöst, som vi pratade om tidigare. Och sen är det så här att det är många som inte pratar om det här. Inte ens med sin partner. Så att återigen, jag tror jag nämnde det tidigare. Stäm av liksom. Ibland kan man till och med behöva vara lite pushy. Att så här, men du, hur mår du egentligen? Du kan berätta för mig. Och stäm av lite då och då. Ibland är det inte rätt läge. Ibland är det det.
Och ibland, jag tror vi pratar mycket av det här vi pratar om på våran live som vi har på Instagram. Men att ibland är det värt också att bara lyssna och inte vara så himla lösningsorienterad. Mm, mm. Eller nej, det kanske var någon annan podd. Så många poddar med dig. Okej. Okay. Att man inte vill vara så lös, alltså bara lyssna på vad den andra har att säga och inte skuldbelägga eller vara så ifrågasättande. Sen så vill jag också säga med Baby Blues, för det däremot har jag upplevt faktiskt ingenting alls efter andra förlossningen, men efter första, och då kände jag, ja, men känslorna svallade verkligen, och jag kände också i några svaga stunder att så här, nej, jag ångrar mig, men jag kan inte ångra mig, och där är, då är det panik, och varför känner jag så, hur jag är en hemsk person som känner så, typ lite, och så gick det upp och ner, fram och tillbaka. Sen har jag också nämnt det flera gånger i den här podden, att den här stora förälskelsen, den dröjde och har växt fram långsamt, och nu, alltså nu är det ju verkligen sprakande, men det tog kanske ett år typ för mig att känna det där, och jag är glad att jag ändå var medveten om att det kan vara så, och att det, om man har en bild av att man bara också ska känna, ja, jag är så kär i det här barnet, vet, det direkt, då kan man nog förväxla det också med att man inte, ja, men, alltså man kanske tror att det är något fel, och det behöver det absolut inte vara. Det är vissa, viss typ av kärlek kan ta tid att växa fram. Man kanske måste lära känna varandra och landa.
Så himla bra är att du säger det här. Eller, det här är någonting som jag hade behövt höra när jag satt mitt i det där och kände att så här, varför känner jag inte den här kärleken, den här liksom nyförälskelsen som alla pratade om, tänkte jag då i alla fall i mitt huvud. Att det kan också växa fram, och liksom just de här tankarna att man så här, vill lämna tillbaks sitt barn, det är inte heller helt ovanligt. Och ofta så liksom blir det bättre och det går över. Men där kan man ju också behöva prata kring det och inte vara rädd för det. Ibland när jag träffar nyblivna mammor så pratar man lite kring det här med, eller de tar upp att så här, det finns också en rädsla för att berätta att så här, men jag känner att, kan inte du bara ta mitt barn, eller jag vill liksom inte vara med det, jag ångrar mig. Och man kan ha en rädsla för att man ska liksom bli sossanmäld, eller att det liksom ska dra igång, alltså någon ska slå på stora trumman och liksom det ska bli någon utredning och sådär. Så är det ju inte, visst, okej om man får en liksom oro för barnet så. Men ofta är det ju någonting som, det som är viktigt är ju att man berättar. Ja. Då kan man ju få hjälp.
Ja.
Så.
Och det är såklart, det finns grader. Alltså om man känner att jag kan inte ta hand om det här barnet. Och jag vill inte ta hand om det här barnet alls. Alltså det är ju någonting annat.
Exakt.
Men bara att ibland känna så och känna att det här är övermäktigt, jag menar. Och just att friskhetstecken väl att, som du säger, be om hjälp. Och det, när man är i stunden så här tidigt på postpartum, det kan ju verkligen kännas som att, aha, det är så här föräldraskapet är. Det är så här det kommer vara alltid. Och då, den kan man ju få lite panik av. För jag personligen, min favoritperiod är inte det här nyfödd. Alltså jag tycker det bara blir härligare och härligare. Och det förändras ju hela tiden, som tur. Det är det som också är så roligt. Och ja, att komma ihåg det, så ingen dag, särskilt där i början, ingen dag är ju sig den andra lik nästan.
Nej, och att det är ganska så korta, tycker jag, alltså här, efter när man tittar tillbaka på det, det är ganska korta faser. De går ganska snabbt liksom. Alltså jag tänker mig just framförallt kopplat till barnets utveckling, att så här, okej, men nu är det mycket vakna nätter, sen kanske det blir bättre en period, och det händer så mycket, och liksom, och med en själv också såklart. Och man kan känna, man kan sitta där och liksom räkna ner timmarna. Jag kommer ihåg att jag satt och räknade ner timmarna på eftermiddagarna tills min sambo skulle komma hem. Men sen bara så här, det går så snabbt sen. Och precis, sen så det blir bättre.
Ja.
Hörrni,
och du är ju fortfarande i det här. Nu måste jag runda av.
Jag måste lämna er. Ja. Jag måste faktiskt till min bebis.
Ja, jag förstår det. Men vi ska också runda av. Vi har ju massa fler frågor och grejer. Men du får jättegärna komma tillbaka, Rebecca. Och då kanske vi gör så som vi sa. Vi grottar ner oss i typ en eller två frågor. Istället för att snudda på ytan. Men det var jättetrevligt att ha dig här.
Ja, men detsamma. Alltså så kul. Jag kommer gärna tillbaka.
Vill ni prata med Rebecca så skaffar ni appen Ella. Hej då. Tack så jättemycket att ni lyssnade.
Ja, hej då.
Hej då.
Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.